Mellanösternkriget, en rapport den 20 januari 1991 på kvällen.
En ny fas i propagandakriget mellan USA och Irak inleddes i natt när Iraks TV visade upp sex krigsfångar från de allierade. Och samtliga sa att de ansåg att USA gjort fel som angripit det fredliga Irak, som en av dem uttryckte det. Framträdandet har uppenbarligen godkänts av den irakiska censuren.
Igår visade irakisk television upp de första krigsfångarna. Sex flygare som skjutits ner. Tre amerikaner, två britter och en italienare. Men det var bara i irakisk TV som krigsfångarna visades upp. CNN fick som enda TV-bolag sända intervjuerna, men utan bild. Och det framgår klart att de allierade fångarna hela tiden övervakades av irakiska censorer. Och det är nog inte många som tror att deras utsagor är äkta. Här är de.
Till utrikesdepartementet där en officiell protest framfördes mot Iraks sätt att behandla de tillfångatagna allierade piloterna. Irak uppmanades att följa Genèvekonventionen som föreskriver hur krigsfångar ska behandlas.
Riga i Lettland den 21 januari 1991 rapporterar om vad som hände kvällen före.
Och här är morgonekot. Mycket spänd situation rapporteras från Lettland i natt. Fem människor dödades när sovjettrogna svarta baskrarna ockuperade inrikesministeriets byggnad i Riga. Fem människor rapporteras alltså ha dödats när de moskvatrogna svarta baskrarna igår kväll under häftig skottlossning intog det lettiska inrikesministeriet för några timmar. Vår utsände Vladislav Savic blev ögonvittne till striderna i Riga.
Klockan 20.00 på söndagskvällen, samtidigt som tusentals rigabor befann sig på gatorna, utbröt en öronbedövande skottlossning mitt i staden då de beryktade svarta baskrarna, som en elitgren inom den sovjetiska inrikestruppen, attackerade och intog det lettiska inrikesministeriet. Maskingevärsmattret tycktes komma från alla håll samtidigt som lysraketer lyste upp himlen. Hundratals förvirrade rigabor befann sig, inte ont anade, tätt inpå händelsernas centrum vid ministeriet, där de svarta baskrarna med sina kalashnikovs sköt mot byggnaden, men även mot civilbefolkningen, samt journalister och fotografer. Själv stod jag alldeles intill byggnaden när två av de svarta baskrarna ungefär 50-60 meter ifrån mig rusade mot mig och en grupp av cirka 50 människor. Elitsoldaterna gick ned på knä och avlossade skott mot oss, eller ovanför våra huvuden, samtidigt som vi rusade från platsen för allt vad vi var värda. Liknande berättelser kunde hundratals andra skräckslagna berätta igår. Bland dem Lettlands president Anatolijs Gorbunovs som kunde bevittna hela händelsen från ett hotellfönster mitt emot inrikesministeriet. Elisabeth Hedborg vid Sveriges Television som befann sig på samma hotell berättade för Ekot om vild skottlossning även i hotellets foyer. Gorbunovs befann sig på hotellet för att möta en polsk riksdagsdelegation. Även ett antal amerikanska diplomater kunde från hotellet följa den tunga eldgivningen under en dryg halvtimme. Sedan följde mer sporadisk skottlossning i ytterligare 3 timmar. Inifrån inrikesministeriet besvarades elden av lettisk milis. 2 av de dödade var milismän, 1 var lettisk dokumentärfilmare. När de svarta baskrarna intagit 2 av våningarna i byggnaden inleddes förhandlingar mellan de stridande, där en känd lettisk präst agerade medlare. Efter att de lettiska myndigheterna bett allmänheten att lämna fri väg lämnade de svarta baskrarna byggnaden. Enligt uppgifter från den moskvatrogna kommunistiska lokalradion i Riga anföll de svarta baskrarna i ministeriet eftersom en kvinna blivit våldtagen av, som det hette, lettiska nationalister. Kvinnans make var aktiv inom kommunistpartiet. Vladislav Savic, Riga.
Och nu på morgonen har Vladislav Savic också talat med människor på gatorna i Riga.
Manka nationalist, det är tolka 1 700 000 tolka Latvia.
1,7 miljoner människor här i Lettland är letter. Vi vill ha vår frihet och vi ska ha vår frihet, säger den här mannen som tittar förvirrat medan lettisk polis in till honom spärrar av en av de stora infartsvägarna som, och hindrar folk att gå till Gamla stan i Riga. Fortfarande klockan 5 på morgonen samlades mindre grupper lite här och var i Riga. De flesta tittar bara apatiskt. Det är få som talar med varandra, men de står tätt ihop. Nationalitetsfrågan är egentligen inte den viktigaste, säger en lettisk man och får medhåll av en ryss som bor i Riga och är gift med en lettiska. Nej, det viktigaste är, säger båda, att kommunisterna försvinner, att vi får demokrati. Ordet demokrati får fler personer in till oss att börja tala. 9-10 personer samlas genast kring mikrofonen. Alla talar i mun på varandra. Det här kommer att leda till en revolution. Men vi ska inte kämpa med vapen, vi ska kämpa med vår tro. Tro på rättvisa och frihet, säger en av dem, och får medhåll av de andra. Det här är en militär diktatur, ropar flera i den här gruppen, som jämför president Gorbachev med Saddam Hussein.
Och det var Vladislav Savic som rapporterade från Riga i Lettland.
Mellanöstern 21 januari 1991. Amerikanska krigsfångar.
I Irak har krigsfångar visats upp i TV och de ska nu också ha förts till anläggningar som hotas av allierade flygattacker. Det här sättet att behandla krigsfångar har faktiskt Irak själv tagit avstånd ifrån i Genèvekonventionen om krigsfångars behandling. Först här hör vi en tillfångatagen amerikansk löjtnant förklara i irakisk TV.
I think our leaders and our people have wrongly attacked the peaceful people of Iraq.
Krigsfången flyglöjtnant Jeffrey Zorn förklarar i irakisk TV att, citat, våra ledare och folk har felaktigt angripit Iraks fredliga folk. I Iraks radio meddelas sen att cirka 20 krigsfångar av myndigheterna har förts till viktiga ekonomiska och vetenskapliga anläggningar för att på så sätt avskräcka de allierades flygräder. Tveklöst rör det här sig om brott mot Genèveavtalet, så kallade krigsfångekonvention från 1949, undertecknad också av Irak. I paragraf 13 står: krigsfångar ska städse behandlas med humanitet. Varje otillåten handling eller underlåtenhet från den kvarhållande maktens sida som medför krigsfångens död eller allvarligt äventyrar krigsfångens hälsa är förbjuden. Krigsfångar skola vidare städse skyddas särskilt mot våldshandlingar eller hot, förolämpningar och allmänhetens nyfikenhet. Repressalieåtgärder gentemot fångar är förbjudna. Krigsfångar har under alla förhållanden rätt att fordra aktning för sin person och för sin ära. Krigsfångekonventionen stadgar också att varken psykisk eller fysisk tortyr må utövas mot krigsfånge för erhållande av upplysningar av vad slag det vara må. Varje krigsfånge är på tillfrågan blott skyldig att uppge sitt fullständiga namn och tjänstegrad, födelsedatum och registreringsnummer. I artikel 22 heter det att krigsfångar må interneras endast i förläggningar som är fullt betryggande från hälso- och sundhetssynpunkt. Krigsfångekonventionen innehåller för övrigt en rad regler om sjukvård, hygien, inkvartering, trosfrihet, rättsskydd, rätt att ta emot försändelser och mycket annat. En lång lista ingår med fysiska och psykiska skador som ger fånge rätt att sändas hem eller tas om hand i neutralt land. Att använda fångar som sköldar mot fiendeattacker torde alltså vara det mest uppenbara brott mot krigsfångekonventionen. Inga kommentarer, säger man till Ekot på Iraks Stockholms ambassad om saken. Hans Korell, chef för UDs rättsavdelning, säger så här.
Jag ser det som ett klart brott mot den tredje Genèvekonventionen om krigsfångar.
Redan detta att visa upp amerikanska krigsfångar i tv som uppenbarligen har utsatts för påtryckningar är väl också ett brott, vad jag förstår.
Ja, läser man de här bestämmelserna och tillämpar man dem så kommer man till den slutsatsen.
Hans Korell, chef för UDs rättsavdelning, sa det. Johannes Ekman talade med honom. Och för en kort stund sedan gjorde president George Bush i USA ett uttalande om Iraks behandling av krigsfångar här i Washington.
And it is very clear that this is a direct violation of the every convention that protects prisoners. The International Red Cross, I understand, certified to that today.
Det här är ett direkt brott mot alla konventioner som skyddar krigsfångar. Internationella Röda Korset har sagt samma sak idag. Det här ändrar inte kriget mot Saddam. Så sa president George Bush nu klockan 18 när han landade vid Vita huset efter en veckohelg i Camp David. Det finns en stor ilska i USA mot det här, sa Bush. Det är samma sak bland våra allierade, sa han. President Bush uttalade sig också om förhållandena i Baltikum, det som vi talade om i början av den här ekosändningen. Presidenten sa att jag upprepar min appell till de sovjetiska ledarna att inte använda våld. Han hänvisade till det uttalande som USA gjorde igår vid en kontakt med den sovjetiska ambassaden. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Den 22 januari 1991, rapporter från Baltikum först.
Sovjetunionen vill tysta den svenska kritiken mot våldet i Baltikum. Sveriges uttalanden kan leda till farlig upphetsning. Det sa Sovjets ambassadör när han igår besökte utrikesminister Sten Andersson enligt Svenska Dagbladet idag.
De sovjetiska svarta baskrarnas dödsskjutningar av flera letter i förrgår kväll har väckt en stormvåg av kritik här i Sverige. Igår skyndade den sovjetiske Stockholmsambassadören Nikolaj Uspensky till utrikesminister Sten Andersson. Den allmänna gissningen var att den sovjetiska ambassadören ville hinna före och ge den sovjetiska versionen av händelserna och därmed slippa bli uppkallad till UD för att ta emot svensk kritik. Men enligt Svenska Dagbladet idag var syftet ett helt annat. Enligt tidningen uppmanade istället den sovjetiska ambassadören Sverige att dämpa tonen. Den svenska kritiken av Sovjet kan leda till farlig upphetsning, ska han ha sagt. Budskapet var enligt Svenska Dagbladet, som har fått sina uppgifter från den sovjetiska pressattachén i Stockholm, kort och kärvt. Sten Andersson vill inte låta sig intervjuas av Rapport. Han låter dock hälsa genom sin presssekreterare Lena Näslund att Svenska Dagbladets uppgifter saknar all grund.
Klockan är 7 tidigt på morgonen. 22 januari 1991, en kort rapport om att Irak har sänt robotar mot Saudiarabien.
Så Persiska viken. Strax efter klockan 6 nu på morgonen sände Irak en ny roboträd över Riyadh. Explosioner har också hörts i Daran i Saudiarabien. Det är den andra räden i natt. Tidigare sköts en skadrobot ner av robotförsvaret över Riyadh. Tre andra uppges har landat i obebodda områden. Inte heller den här gången var missilerna laddade med gas och det finns inga rapporter om skadade.
Och robotförsvaret med så kallade Patriot-missiler trädde i funktion. De här missilerna har visat sig mycket effektiva mot Iraks medeldistansrobotar. Det finns inga uppgifter om skadade i någon av de här två räderna i morse. En irakisk skadrobot sköts ner och kraschade på en gata i Riyadh. Några landade i öknen. De allierade har nu enligt egen uppgift hittills förlorat 15 plan, av vilka 9 är amerikanska och 3 brittiska. 14 amerikanska flygare saknas, en har dödats. Men en har också räddats sedan hans plan skjutits ner av irakiskt luftvärn. I 8 timmar cirklade amerikanska plan över ödemarkerna där piloten landat i fallskärm. Först på plats var en lastbil med irakiska soldater som skulle hämta piloten. Men de vaktande planen sköt lastbilen i brand. Och strax därefter kom en helikopter fram och lyfte piloten.
Mellanöstern-rapport den 22 januari 1991 klockan 7:30 på kvällen.
I 6 dagar har nu bomb- och robotanfallen mot Irak pågått och snart kan man räkna med att markstriderna i Kuwait och längs gränsen till Saudiarabien börjar. En kommentar till krigsläget, Bo Karlström.
Nu har USAs och dess allierades armador och bombplan inlett bombardemanget av de irakiska markstridskrafterna i Kuwait. De väldiga B-52-orna som inte kan utföra de precisionsanfall som görs mot militära installationer inne i själva Irak används nu för att bomba den halva miljon irakiska soldater som ligger nedgrävda i Kuwait och längs gränsen till Saudiarabien. Samtidigt flyttas de allierades markstridskrafter fram allt närmare gränsen för att så småningom sättas in i de markstrider som väntas och som blir nästa fas av kriget. Men först ska de irakiska styrkorna, som det heter på det grymma militära språket, mjukas upp. Den allierade offensiven på marken väntas därför inte för någon vecka. Om inte, som man gärna säger, de irakiska styrkorna har givit upp dessförinnan. Igår talade den amerikanske överbefälhavaren om den väntade markoffensiven, men la till om den kommer att behövas. Förutom det våldsamma bombardemangen mot de irakiska trupperna från luften för att undergräva deras moral så tycks man göra allt för att avstänga dem från sina högkvarter genom att förstöra kommunikationerna. Isoleras dessa trupper från sitt högkvarter och från Saddam Hussein så finns det alltså förhoppningar om att de ska kapitulera, så att den väntat blodiga markoffensiven inte skulle behövas. Det finns också skäl till att de allierade helst vill undvika den. De stora förluster i människoliv som då är oundvikliga skulle kunna undergräva stödet för kriget hos allmänheten i till exempel USA. Man menar att Irak har mycket lättare att rent psykologiskt ta stora förluster än vad USA har.
Ja, Irak har det senaste dygnet fortsatt att sända skuddrobotar mot de allierade trupperna i Saudiarabien och också mot huvudstaden Riyadh. De senaste skickades iväg nu i kväll. Men amerikanska Patriot-robotar har förstört de missiler som varit på väg mot befolkade områden. Irak har nu också börjat förstöra oljekällor och oljelager i Kuwait längs gränsen mot Saudiarabien enligt informationer via satellittagna bilder. Och detta fick omedelbart råoljepriset att gå upp i världen. De amerikanska flygbombningarna har också fortsatt och den amerikanska militären visade idag upp nya bevis för de moderna vapnens effektivitet.
För femte natten i följd avlossade Irak skadrobotar mot Saudiarabien och för första gången också i dagsljus. Sammanlagt 8 skadrobotar avlossades i natt och i morse och 2 av dem ska ha förstörts av Patriot-robotar. Bagdad-televisionen visade upp bilder av ytterligare 2 tillfångatagna piloter och därmed har 10 stycken allierade flygare visats upp på den irakiska tvn under de gångna dagarna. Och när piloterna nu ger sig ut på nya bombuppdrag så är det också i medvetenhet om att också deras egna kamrater som befinner sig i irakisk fångenskap kan ha placerats som avskräckningsmål där bomberna faller. Men de är vid liv.
Two buddies that we said cheerio to a few days ago, we're going to say hello to another day. They might be a bit bruised, a little bit hurt, but they're alive.
Storbritannien har nu förlorat ytterligare ett tornadoplan med 2-mans besättning. Sammanlagt så rör det sig om 5 stycken tornadoplan som har skjutits ner eller kraschat av tekniska orsaker. Jakten på bombramperna för skuddrobotarna fortsätter. Och någon invasion av Kuwait eller en större insats med infanteri och pansar över land är knappast att tänka på nu. Felhavaren för den brittiska pansarbrigaden i Saudi varnar för önsketänkande om ett kort krig.
This is going to take a lot longer than people imagine. And things have their own particular rhythm and it will be some time before we ourselves are committed on the ground, in my view.
FN-koalitionens flyg har under de 6 dygn som kriget har varit gjort över 10 000 uppstigningar. Framgångarna har inte varit lika stora som man hävdade i krigets början. Molnigt väder har försvårat operationerna för det allierade flyget, men vädret har nu under eftermiddagen börjat att klarna på nytt.
Och så har det amerikanska tv-bolaget CNN alldeles nyss meddelat att flyglarm ljuder i Tel Aviv just nu, och det kan tyda på att ett nytt irakiskt robotangrepp är på väg. Det allierade militärkommandot har nu beslutat att släppa ännu mindre information om kriget i fortsättningen. Förklaringen är att man inte vill ge Saddam Hussein och Irak informationer om den allierade strategin via massmedia. Samtidigt så tycks det som om bombningarna av Irak inte är lika effektiva som man först ville göra gällande.
De allierade attackplanen fortsätter oavbrutet att lyfta från sina baser till lands och till sjöss. Några timmar senare, efter utfört uppdrag, är de tillbaka. Och efter varje landning, samma frågor. Hur gick det? Träffades målet? Fanns det något motstånd? Svaren får vi sällan veta, så frågorna blir bara fler och fler. Och hur många irakiska skuddrobotar är egentligen oskadade? Och det irakiska flygvapnet, är det intakt? Frågorna är betydligt fler än svaren. Och svaren, ja svaren, har mer och mer börjat låta så här.
I don't have the information on that. I'm not aware of what the Saudis, what they say. I have no information on that.
Den amerikanska militärledningen har fått stå till svars för en del av sin tidigare, kanske överdrivna och missvisande optimism. Nu tvingas man till exempel motvilligt erkänna att Saddam Husseins möjligheter att kommunicera med sina trupper fortfarande fungerar. Folke Rydén, Washington.
När det gäller ett eventuellt robotangrepp mot Israel just nu så uppger nyhetsbyrån AP att luftvärnssirenerna ljuder i Jerusalem också. Vi återkommer med ytterligare uppgifter.
Och de uppgifterna kommer här. Klockan har blivit 23 denna dag.
God afton. Minst 60 människor skadades när bostadshus i Tel Aviv bombades av en irakisk skuddrobot ikväll. Och enligt inofficiella, alltså icke-officiella uppgifter, så ska poliskretsar ha uppgivit att anfallet kan ha dödat 14 personer. Dessa uppgifter kommer från den tyska nyhetsbyrån DPA. Och enligt uppgifter i Israels radio så finns ytterligare 3 eller 4 människor kvar under de raserade husen. Roboten ska ha träffat ett 2-våningshus i ett tättbefolkat område och totalt har ett 10-tal byggnader fått skador.
Det var strax efter 7:30 1937 svensk tid som en irakisk skuddrobot fick in en träff i ett tättbefolkat bostadsområde i Tel Aviv. Flygalarm hade dessförinnan gått i hela Israel. Ambulans och räddningspersonal var snabbt på plats och bar ut skadade på bår. Flera bostadshus träffades. Ut med 300 meter på en gata hade husväggar och balkonger rasat samman. De här skadorna är betydligt mer omfattande än vid de tidigare två irakiska attackerna i fredags och lördags. Ambulanserna gick i skytteltrafik till sjukhusen i Tel Aviv. Vi ska säga att rapporteringen och bilderna är censurerade av israeliska myndigheter. Exakt var i Tel Aviv nedslaget inträffade får inte rapporteras eftersom det skulle kunna vara till hjälp för Irak att styra in kommande robotar. Räddningspersonalen hade till en början gasmask eftersom det var oklart om det var fråga om en attack med kemiska stridsmedel. Men det visade sig vara vanliga sprängmedel. Men förödelsen är ändå kraftig. Det var enligt Israels arméradio nu ikväll tre irakiska skuddrobotar som anföll. Två av dem sköts ned av patriotrobotar som USA placerat i Israel.
Nu så tror jag att vi ska ha kabinettssekreterare Pierre Schori på tråden. Stämmer det?
Ja, det gör det.
Pierre Schori, en första reaktion?
Ja, det är samma som Sven-Olof Olssons. Det är att det här är ju en feg och vidrig terrorhandling just mot oskyldiga, en icke-krigförande nation.
Vad tror du att det kommer att betyda för krigets fortsättning?
Ja, jag tror att uttalanden från regeringens håll i Israel tyder på att man inte kommer att leda ihjäl nu. Men ingen kan ju klandra Israel om de skulle göra det.
Tror du, hur mycket tror du så att säga att israelerna tål?
Ja, de har nog så pass stor disciplin att de ska säga, följer sin regeringspolitik i det här avseendet. Men jag tror man skulle också kunna säga så här att med de här terrorbombningarna av Israel så framträder ett nytt mål som allt viktigare i den här konflikten. Det vill säga inte bara att få ut inkräktarna ur Kuwait utan också att få stopp på Iraks offensiva kapacitet.
Tack så mycket, Pierre Schori.
Den 24 januari 1991. Sverige. Sveriges försvar är tekniskt långt, långt efter omvärlden, enligt expertis.
Det högteknologiska krig som nu utkämpas i Gulfen borde vara en väckarklocka för det svenska försvaret och för landets politiker. Det skriver idag Folkpartiets försvarsexpert Hans Lindblad i Dagens Nyheter. Och i Svenska Dagbladet ansluter sig Socialdemokraternas för detta ordförande i försvarskommittén Carl Johan Åberg till samma kritik. Medan man i Sverige käblar om antalet regementen och antalet stridsfordon borde man istället tänka på teknisk kvalitet och elektronisk utrustning, säger Lindblad, som menar att ett normalt svenskt taxiföretag idag har bättre kommunikationsutrustning än en svensk armébrigad.
Mot Irak när man alltså mitt i natten kan slå ut massor av mål, så att detta är en ny dimension.
Men är detta då någonting som har varit tämligen okänt för svenska försvarspolitiker?
Men det här har gått liksom i riksdag, i företag, överallt så kommer det in mer och mer utav data. Va? Men vårt svenska försvar har ju materiel som är uppbyggt under årtionden. Och det är naturligtvis lätt då att det här med data kommer in väldigt, väldigt sent. Och de flesta svenska förband ligger alltså långt efter, jag brukar säga, en vanlig taxistation idag.
Är det också så kanske att svenska försvarspolitiker, de flesta är ju riksdagsmän, att de hellre är med och slåss för att bevara hembygdens infanteriregemente än att verkligen ge sig in och diskutera den här problematiken med modern elektronisk krigföring?
Du kan jämföra hur många anföranden och artiklar som skrivs om regementen och brigader och hur många som skrivs om elektroniska motmedel, om ledningssystem eller om sensorer.
Betyder det då att svenska försvarspolitiker är egentligen inkompetenta inför de krav den moderna försvarspolitiken ställer?
Jag tror att myndigheten har trögheter här därför att man vill slå vakt om en stor organisation. Jag tror att på de flesta områden, det gäller sjukvården, det gäller riksdagen själv, så är det klart det här med elektroniska hjälpmedel är någonting som man är lite trevande inför.
Men du vill nu ha ett rätt radikalt nytänkande här nu då?
Wilhelm Agrell skrev en bok i fjol där han sa att det här är en slags tredje revolution. Den första, det var när vi började med så här, fordon och kunna göra saker industriellt. Det andra var kärnvapenåldern. Det tredje är elektroniken. Och den blir oerhört genomgripande.
Om man ser sakligt på det här, hur rustat är egentligen Sverige idag att möta den typ av krigföring vi nu ser demonstrerad vid Gulfen?
Ja, ett drastiskt exempel, det här kriget tillhör sig till stor del i mörker. Vi har fått rapport i Sverige ända sedan 10-15 år tillbaka att den svenska förmågan att slåss mörkertid är väldigt dåliga. Och det gäller egentligen alla försvarsgrenar. Man har alltså inte utrustning med sådana här ljusförstärkare så att du kan se. Och är man mot en angripande hand och kan slås nattetid så klart att man med fördel använder den mörka tiden av dygnet. Och det heter elektronik om du ska klara det.
Så vår svenska försvar är rätt efterblivet här?
När det gäller mörkerstrid är vi det.
Den spruckna försvarskommitténs ordförande Carl Johan Åberg är i en artikel i Svenska Dagbladet inne på liknande tankar. Både Gulfkriget och händelserna i Baltikum har ändrat förutsättningarna så mycket att det kanske var lika bra att arbetet i försvarskommittén avbröts i höstas, skriver.
En Mellanöstern-rapport tidigt på morgonen den 24 januari 1991.
FN-flyget passerade det här dygnet siffran 12 000 uppdrag. Ett uppdrag är en start och många av starterna gäller just jakten på skadrobotar.
To try and find, you know, something the size of a gasoline tanker in some cases or something smaller than that that's hidden in a 27,000 square mile area is not an easy challenge.
President Bush talade i natt till reservofficerare.
Tonight, after one week of allied operations, I am pleased to report that Operation Desert Storm is right on schedule.
Och nu när kriget går in på sin andra vecka börjar jakten på de lite annorlunda historierna. Som denna om den brittiska tornadon som fick motorstörningar och höll på att störta bland beduiner. Men piloten styrde undan innan han sköt ut sig.
We get lulled into a false sense of security here. We tend to think the desert is empty, but actually there are an awful lot of people living out there, you know, Bedouin tribesmen, small villages. So we're very concerned about where we were going to leave the airplane if we did actually eject.
Den 25 januari 1991, en nyhetssammanfattning på morgonen.
Den svenska kriminalpolisen har sagt ja till att samarbeta med den estniska polisen för att försöka klara upp morden på de svenska fackordförandena Bertil Winberg och Ove Fredriksson. De båda hittades igår strax utanför huvudstaden Tallinn, troligen rånmördade. I Litauens huvudstad Vilnius greps i natt flera civilpersoner anklagade för att ha varit inblandade i skottlossning under kvällen. Radion i Vilnius vädjade till invånarna att hålla sig hemma och på gatorna patrullerade soldater i stora grupper. Enligt ett uttalande från det litauiska parlamentets informationsbyrå öppnade sovjetiska soldater eld vid en vägspärr mot en bil. Men nyhetsbyrån TASS uppger att det var en av personerna i bilen som startade skottlossningen. Litauens förra premiärminister Prunskiene har lämnat landet och rest till Tyskland, meddelade den sovjetiska nyhetsbyrån TASS. Det är okänt hur länge Prunskiene ska stanna i Tyskland. Enligt den brittiska tidningen The Times har den förra premiärministern ansökt om asyl i Schweiz. Sovjetisk militär och lokal milis ska inleda gemensamma patrulleringar i de sovjetiska delrepublikernas huvudstäder den 1 februari. Enligt Estlands premiärminister Savisaar har det här bestämts mellan Sovjetunionens försvarsminister och inrikesminister. Savisaar betecknade överenskommelsen som ytterst farlig och betonade att Estland inte kommer att acceptera gemensamma patruller. Den amerikanska senaten antog igår en resolution som fördömer Sovjetunionens militära ingripande i de baltiska republikerna. President George Bush uppmanades att överväga sanktioner mot Moskva om centralmakten fortsätter sin politik. I onsdags antog det amerikanska representanthuset en liknande resolution. Så till kriget vid Persiska viken. De USA-ledda styrkorna vid Persiska viken erövrade igår en mindre ö utanför Kuwaits kust, uppgav igår kväll en talesman för den amerikanska militären. Sammanlagt togs 51 irakiska krigsfångar. Irak hävdar idag att en brittisk stridsflygare har tagits till fånga i samband med en flygräd mot den irakiska hamnstaden Basra. Bagdadradion hävdar att den brittiske pilotens plan sköts ner under ett anfall mot civila mål. Irak fortsätter att visa upp tillfångatagna piloter i tv och enligt BBC visade den irakiska televisionen igår kväll tre amerikanska piloter som just tagits som krigsfångar. Flera arabländer har begärt att FNs säkerhetsråd ska sammankalla till ett öppet möte för att försöka få till stånd ett uppehåll i kriget och ge säkerhetsrådet möjlighet att diskutera en fredlig lösning på konflikten. Men de krigförande länderna USA, Storbritannien och Frankrike har sagt nej till en sån debatt inom säkerhetsrådet. Och om 9 av rådets 15 medlemmar säger nej blir det inget möte. Irak har stoppat flyktingströmmen till Jordanien vid gränsstationen Trebil. Jordanska tjänstemän säger till nyhetsbyrån AFP att inga flyktingar från Irak passerade gränsen igår. Men många flyktingar väntar på den irakiska sidan och sedan i fredags har 19 000 flyktingar kommit till Jordanien från Irak. 33 irakiska studenter i Storbritannien som skulle utvisas av säkerhetsskäl visade sig efter noggrannare undersökning i själva verket vara irakiska arméofficerare. De kommer därför inte att utvisas utan hålls nu istället som krigsfångar i ett militärläger i Storbritannien, uppger det brittiska inrikesdepartementet. I USA har nu över 100 000 människor dött i AIDS sedan sjukdomen upptäcktes 1981. Under de närmaste 3 åren väntas ytterligare uppemot 250 000 människor dö i AIDS, enligt den statliga amerikanska hälsovårdsmyndigheten som beräknar antalet HIV-smittade i USA till omkring 1 miljon. 3 sprängladdningar exploderade i natt i den grekiska huvudstaden Aten och enligt den grekiska polisen, men enligt den grekiska polisen kom inga människor till skada vid explosionerna. Till sist vädret idag. Större delen av landet får molnigt väder och det blir en del snöbyar i norra fjällen.
Några tidiga morgonnyheter den 26 januari 1991.
God morgon, här är Ekonyheterna.
Irak utsatt i natt Daran i Saudiarabien för nya robotattacker. Men de irakiska skuddrobotarna oskadliggjordes med hjälp av amerikanska antirobotar. Igår kväll anföll Irak den saudiska huvudstaden Riyadh och en del av en missil föll ner på en regeringsbyggnad. En person dödades och 30 skadades då. Vid en irakisk robotattack igår mot Tel Aviv i Israel dödades en människa och 69 skadades.
Så till den omfattande miljökatastrofen som nu hotar i Persiska viken efter de jättelika oljeutsläppen där. USA anklagar Irak för att ligga bakom.
Hela havet är som gyttja. Vågorna knappast rullar. Fåglar och fiskar och andra organismer i havet går en långsam och kvävande död till mötes. Miljontals liter olja pumpas ut från en oljedepå i Kuwait. Bakom kranen står Saddam Hussein. Ett av hans senaste terrorvapen, sa amerikanska talesmän igår. Ett bevis på hur oberäknelig Saddam Hussein är, sa president George Bush. Miljöeffekterna av detta sabotage i Persiska viken går ännu inte att överblicka. Oljan hotar inte bara djur och växter utan också dricksvatten som saudierna utvinner ur havsvattnet. För USA och de allierade kan det också innebära begränsade möjligheter att landstiga på Kuwaits kust vid det anfall från sjösidan som finns med i krigsplaneringen. Detta är det andra exemplet på hur Irak i terrorsyfte använder den råvara som kriget i grunden handlar om. I tisdags uppgav USA och saudiska talesmän att irakierna satt kuwaitiska oljekällor och oljedepåer i brand. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Kuwaits exilregering har lovat att bidra till den USA-ledda alliansens krigskostnader med nära 80 miljarder kronor. De kuwaitiska pengarna beräknas täcka nära en tredjedel av kostnaderna för kriget under de kommande 3 månaderna.
Poeten och författaren Bo Sättelind har avlidit. Bo Sättelind gick bort natten till torsdagen under en vistelse i Stockholm. Han blev 67 år gammal.
Bo Sättelind var en folkkär poet och var mycket anlitad som uppläsare. Hans dikter citeras ofta och han var en av våra mest produktiva författare. Så sent som för en vecka sedan lämnade han in en ny diktsamling till sitt förlag. Förutom lyrik skrev han romaner, noveller, reseberättelser och kyrkospel. Debuten kom 1954 med samlingen Månvagga. Bland hans romaner märks den delvis självbiografiska Pojken som trodde på djävulen från 1962. I den nya psalmboken är Bo Sättelind representerad med 10 verk.
Mellanösternrapporten 27 januari 1991 klockan 10 som bland annat meddelar att irakiska plan landar i Iran. Det kommer kommentarer på det.
Sina plan eller att Iran erbjuder det irakiska flyget en tillflyktsort när det är trängt går inte att säga. Men USA påstår sig ha fått löften av Iran att planen inte kommer att återvända så länge kriget varar.
Aircraft from either side of this conflict arrive in Iran will remain there for the duration of the conflict.
Den amerikanska utrikesministern sammanträffade igår med sin nya sovjetiska kollega och den uttryckte viss oro över krigsutvecklingen.
The source of the concern that I have expressed before is that there may be a danger of the conflict going more in the direction of the destructions in the country, Iraq.
It is not, of course, the purpose or goal of the multinational coalition to destroy Iraq. The President of the United States has spoken to that.
Det här kriget har ju ibland kallats TV-kriget, inte minst beroende på det här. Men det är en diskutabel benämning, för sällan har vi vetat så lite om ett krig som det här. Censuren är hård på båda sidor, men nyhetsbyrån AFP har gjort en sammanfattning av förlusterna så här långt, baserad på uppgifter från de krigförande. Så här ser det ut. FN-alliansen påstår sig ha förlorat 22 stridsplan. Irak påstår att det istället rör sig om 261 flygplan eller robotar. FN-alliansen säger sig ha skjutit ner eller sönder 46 irakiska plan. Däremot sammanfaller parternas uppgifter bättre när det gäller förlorade piloter. FN-alliansen medger en död pilot och 25 saknade. Irak säger sig ha tagit 20 till fånga. Annan militärpersonal, där påstår FN-sidan att 8 iraker dödas, cirka 100 till fånga tagits. Irak medger 90 egna döda. Och när det gäller civila offer uppger Irak 123 så långt.
Det stora oljebältet i Persiska viken fortsätter att växa. Enligt amerikanska uppgifter pumpar Irak ut 15 miljoner liter råolja i vattnet varje timme. Utsläppet är det i särklass största hittills i världen och miljökatastrofen blir mycket svår att bekämpa.
Oljan fortsätter att strömma ut i Persiska viken utanför Kuwait och hotar att slå ut stora delar av djurlivet. Det jättelika oljebältet är nu nästan 50 km långt och 13 km brett. Och delar av oljan brinner. En saudisk tjänsteman säger att oljehavet nu består av 8 miljoner fat olja. Det motsvarar 3 fullastade oljetankrar. Oljan, som förmodligen kommer från 5 oljetankrar och en terminal vid Sea Island, har redan drivit mer än 10 mil söderut, längs den saudiarabiska kusten, och driver vidare mot Jubail, världens största avsaltningsanläggning. 2/3 av regionens befolkning får sitt dricksvatten från sådana anläggningar, och stora ansträngningar görs nu för att skydda dem från den annalkande oljan. Irak hävdar att oljan kommer från tankrar som bombats, medan USA säger att det är Irak som avsiktligt släpper ut den.
Iraq is intentionally creating the worst environmental disaster in the history of the Persian Gulf region. It's conducting an indiscriminate environmental war on its neighbors as well as on the plant and animal life in the region.
Amerikansk militär hävdar att utsläppet inte har någon militär betydelse. Men en brittisk ingenjör ombord på ett fartyg i området säger att oljan visst kan försvåra operationerna. President Bush har beordrat ett oljebekämpningsteam till Saudiarabien. Men det finns inte mycket som talar för att någon effektiv bekämpning av oljan kan sättas in så länge kriget pågår.
I wouldn't do it. I don't think anybody will go up north and do this job, you know. And there is still some people who are willing to do it right now, but you know, when this bombs start falling down, and I think nobody is prepared to do it. It's going to be tough.
Och på oljeforskningscentret King Fahd följer man under tiden hur strömmar och vindar driver oljan allt längre söderut.
I think it will be a major disaster. I might add that the various estimates that I have seen for typical spills in the Gulf are about 200,000 a year.
It's very saddening, you know. It's very saddening to see a person like Saddam, who claims to be an Arab, doing something like this to his own environment, to his own people.